This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, god dag och hej och välkommen till avsnitt 33 av Vinskolan. En ODL manifestation av Jedi-krigaren som kommer in och räddar vinvärlden från den onda kejsarens elektrifierade klor. Oj. Och apropå onda kejsare så ska vi prata om den andra hälften av Österrike-Ungern-konstellationen idag, nämligen Ungern. Som ni märker som lyssnar är fortfarande kvar i förra millennieskiftet. Så med oss mot framtiden i vår alldeles egna DeLorean idag är det jag, Morty McFly, och du, Doc Brown, som ska prata om Ungern.
Det var han som tog bilen in från DeLorean, ja.
Ja, exakt.
Han såg så diabolisk ut.
Ja, precis.
Var han ungrare?
Ingen aning.
Då går vi in på Ungern, tycker jag.
Det gör vi. Vi behöver inte hoppa över det här. Men vi har pratat om Österrike tidigare.
Ja.
Väldigt spännande, tyckte jag. Och nu ska vi prata om Ungern. Mm. Det är ett, faktiskt, tycker jag, lite oväntat. Vi ställde frågan här för några veckor sedan om vad var det något mer man skulle vilja höra om i podden. Och då Ungern kom upp oväntat många gånger. Jag har liksom, inte så att jag inte har något intresse av Ungern, men det är inte så heller att jag skriker efter Ungern, men det är för mig är någonting jag inte känner som vinland.
Men det kanske är därför att det är liksom, jaha, Ungern,
ja.
Hur är det med Ungern?
Ja, just det, ja.
Det är ingen som pratar om Ungern.
Nej.
Varje dag i alla fall i vinvärlden.
Nej, kanske lite mer inom politiken är de ju mer att prata om av andra anledningar. Men så här, innan vi går in på kanske våra lite mer strukturerade frågor här, så vill jag ändå ställa så här. Går det ens få tag i ungerska viner? Jag har liksom aldrig sett det typ.
Oh ja.
Det är så. Ja.
Det finns ju över att det går att få tag på viner från varenda land i hela världen.
Ja,
men går man till vårt kära systembolag så finns det 80-tal, tror jag. Det är mest söta viner, och det ska vi komma till. Så de här kraftiga röda viner. Så att de finns, men Ungern är väl inte det landet som står ut mest.
Nej.
I vinvärlden just nu. Men ja, det kan komma.
Det kan komma. Bra, men då tar vi den första frågan som du håller på att sladda in lite på här. Det vill säga, vad är det som gör Ungern som vinland speciellt, tycker du?
Alltså, Ungern är ju ett centraleuropeiskt land. Det ligger ju på samma nivå som Österrike. De ligger liksom bredvid varandra, kloss intill. Så det gör det ju väldigt intressant historiskt sett, naturligtvis.
Mer med varandra att göra man kan tro, kanske.
Ja, så är det ju, fast språken är olika. Och språket är ju väldigt intressant. Och det är kanske en del av kulturen. Det är faktiskt så att vin heter inte vin eller någonting liknande på ungerska, utan heter borr.
Borr.
Jaha. Och det är det enda språk, förutom då grekiska och baskiska, som har ett eget ord för vin, som inte är relaterat till latinets eller indoeuropeiska.
Ja.
Eftersom då ungerska inte är ett indoeuropeiskt språk. Så det har egentligen ingenting med våra alla andra latinska, germanska språk, slaviska språk i Europa att göra.
Nu ser jag att jag inte kastar dig under bordet eller båten eller vad man säger. Men det hänger väl ihop med finska på något sätt?
Ja, det gör det. Att de har samma ursprung. Men de kan inte prata med varandra.
Nej, okay.
Språken ser ganska olika ut också. Men de har en relation i historien.
Ja. Vi får kolla upp om vi har några finlandssvenska eller svensk kunnande finnar. Så får ni gärna säga vad vin heter på finska.
Vini.
Det heter Vini. Ja, du vet det. Då behöver inte ni svara. Det kunde du. Ja, okay. Ja, men då
det
så.
Finns en karta över hela Europa där det står vad vin heter i olika länder. Och där kan man säga att Ungern sticker ut.
Okay.
Det står borr.
Borr. Ja, men bra.
Och Grekland också. För
det är speciellt. Det är väldigt speciellt. Det heter något annat då.
Och ja, men det är det som gör det lite speciellt, om man säger att det är ett eget namn på vin.
Uh-huh.
Och det kanske har lite smittar av sig på vinkulturen också.
Uh-huh.
Men det som jag tänker på är ju två saker, och det är ju Tokaj, regionen.
Just det.
Uh-huh. Världsarvet.
Uh-huh.
Med kanske världens mest berömda, i alla fall äldsta, ädelsöta vin.
Mm. Just det.
Och sen då det andra som också är berömt i hela vinvärlden. Och det är ju Ägeri-vinerna, en annan vinregion. Där de gör ett vin som heter Beccaver. Som då betyder tjurblodet. Och det känner nog de flesta till. Ägeri-Beccaver.
Absolut, jag känner till det jättemycket.
Ja, det är liksom en egen vinstil.
Ja, ja.
Och det kan man säga, det är ju det som kännetecknar Ungern generellt, att de har lite egna vinstilar, de har lite egna druvor. De har inte låtit sig invaderas ut av franska och tyska druvor, utan de kör sin egen stil.
Ja, det är väl härligt på något sätt. Det är ju roligt nu med folk som har varit lite sådana nationalkonservativa i sin vinodling. Jag vet inte om jag håller med när man är nationalkonservativ i politiken. Det är en annan fråga. Det kan man säga att Ungern är också. Men när det gäller vin så blir ju det kul idag, för då får man ju en unikitet.
Ja, alltså, men jag tror att det hänger ihop med hela landet Ungern, som ju har tuffat på ganska långsamt under 1900-talet.
Mm.
Om man besöker Budapest till exempel.
Ja.
Budapest, två städer som har växt upp där. Så ser man liksom byggnader från slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Staden har uppenbarligen inte bombat eller varit i krig.
Nej.
Och det är väldigt, väldigt mycket. Jag skulle säga 90-95% av byggnaden är från den tiden.
Mm.
Och bara i en sån stad, det är ju ganska unikt att se det, för de har inte drabbats av något särgiltorksrivningselände.
Nej, just det.
Där man rev gamla byggnader i partier, men de hade väl inte ekonomi för det helt enkelt. Det gör staden ganska unik, och att det inte är så himla mycket stora städer i övrigt, utan det består väldigt mycket av landsbygd.
Ja, precis. Jag vet inte, nu kan jag inte. Vi kanske kommer in på det lite grann när vi pratar om historia, men det är väl har varit en sovjetrepublik, eller hur? Och då antar jag att av någon anledning har de inte byggt sån brutalistiska sovjetbyggnader i Budapest då?
Uppenbarligen inte, nej. Alltså de hamnade väl lite vid sidan om och kunde sköta sig lite friare i förhållande till andra då inom, bakom järnridån där.
Mm.
Och det berodde väl lite grann på att de hade ju ganska tidigt en man kan säga en politisk revolution där på 50-talet, 1956.
Ja, det gick väl länge vidare, va?
Som alla hört talas, alltså Ungern 56.
Ja.
Då, och då kom ju Warszawapakten som det heter, alltså ryssarna och invaderade landet och de gjorde inget motstånd så att inget hus blev skadat. Men då försökte de bli lite friare från Ryssland.
Det blev inget med det, va?
Jo då, men de förhöll sig lite, var lite lättare syn på Ungern så att de kunde liksom smyga under lite radarn så att köra lite mera frispel där under de decennierna som följde.
Ja, jag fattar.
Men de har ju en brokig historia naturligtvis.
Ja, men ska vi göra så helt enkelt då att vi... det som gör Ungern som vilande unikt är att de har liksom lite speciell ställning som i att de har Tokaj, de har de här egna stilen med Egri och allmänt lite självständiga på det sättet. Men om vi backar bakåt hela bandet då och pratar traditionell historia innan vi kommer in på lite vinhistoria så man fattar var landet kommer ifrån. För nu har vi hoppat lite grann. Vi börjar från början. Vi börjar 400-500 000 år före Kristus. Eller var det brukar börja.
Då bildas den pannoniska slätten.
Ja, just det.
Den har vi pratat om i Österrike. Ja. Och kommer väl ännu mer när man ger sig ner på Balkan.
Ja.
Alltså det är ett stort slättland mellan de bergerna. Som gör att det blir ett väldigt speciellt klimat. Vilket vi kan återkomma till. Mm. Och då var vi så långt tillbaka.
Ja.
Och sen måste vi nämna Karl den Store.
Äntligen.
Ja, Charlemagne. Ja.
Yes.
Han drev bort hunnerna. Och det var väl efter det började bli lite ordning på landet.
Mm.
Och sen kom ju...
När är vi då? När är Karl den Store, för att säga?
Runt 800 år.
Mm.
Under vikingatiden.
Mm.
Och sen kom då magyarerna någonstans från Ryssland.
Ja.
Och vet du vad Ungern heter på ungerska?
Inte Ungern då, antar jag.
Nej. Det är ju ett av de få länderna som inte heter som vi kallar dem i västvärlden.
Nej.
I övrigt. På germanska eller latin eller slaviska.
Ja.
Det heter faktiskt Magyar Orsak.
Magyar Orsak?
Betyder väl det magiska landet. Jag vill säga. Magyar är sina land.
Ja, okej.
Okay. Gissar jag.
Ja, okej. Okay. Så då heter det något annat.
Det är som Grekland. Vad heter Grekland?
Heter det något på H?
Hellas.
Hellas heter det, just det.
Med sin storhet hade de hade ju kungarike. Och det var, men Centraleuropa är ju jobbigt ställe att befinna sig på.
Mm.
Har varit i alla fall de senaste 1500 åren. Det är mycket som händer där.
Ja, de senaste att, 1500 åren har det varit knepigt i
ja, men de hade varit ganska stabilt rike där på 1300-1400-talet. Och så kämpar de alltid mot turkarna, osmanerna. De skulle ju ta sig in där. Och sen gick de ju lite motvilligt in i det här Habsburgska riket. Och det pratade vi mycket om när det gäller Österrike.
Precis.
Men de hängde med ett tag där och det var väl en viss trygghet. Och sen var de med att bilda den här berömda dubbelmonarkin.
Mm.
Österrike-Ungern.
Just det.
Som var rätt dominerade genom Habsburgarna.
Mm.
Och höll i sig ända till första världskriget.
Mm.
Och då gick det ju inte så bra.
Nej, jag har förstått det efteråt och när jag har läst saker om det här att just då vid den här punkten så var liksom Österrike-Ungern, det gick inget bra för dem. Liksom
inte
ihop.
Något utav dem.
Nej, det var liksom ingen, det var på pappret en stor makt men absolut inte på något annat sätt.
Det var mycket, om man säger, mycket dynamiska politiska händelser runt omkring där mellan socialism och marknadsekonomi och starka ledare. Och där höll väl i sig under mellankrigstiden och sen tänkte de väl på, och under en period så var det ju faktiskt en demokratisk stat, flerpartistat till och med.
Ja.
Och så kom då andra världskriget och det blev ju lite komplicerat.
Ja.
Axelmakterna, alltså Tyskland, Nazi-Tyskland och de här, tyckte väl att de skulle tillhöra gänget.
Ja.
Så där blev de väl inkorporerade mot sin vilja lite grann där också. De är ju... Har ju sina egna tankar om mycket där i Ungern.
Nej, jag har förstått det som att det väl gäller många av de länderna kring det området. Att de var väl med i liksom axelmakterna, vare sig de ville eller inte. Liksom.
Och sen drog de ju allt mera mot de allierade. Och sen,
ja.
De gillade inte Hitler och de blev ockuperade.
Mm.
Och efter då så tog ju efter de här fredsavtalen kan man säga, blev det ju en folkrepublik och ja, alltihopa det här med Sovjettiden och Ungern blev en del av det och Warszawapakten. Och.
Jag har sett att det, jag tittar ju lite på sådana historiegrejer då och då och ja, det är väldigt många ungrare som dog under andra världskriget. Ja, alltså, det är liksom, jag vet inte om det är så här 400 000 judar dog, 600 000 ungrare dog eller någonting.
Ja, de vägrade ju deportera judar där, vet vi hur det var med det.
Mm.
Och sen är den här Ungernrevolten då 56. Och sen då 1990 eller 89 så blev det egen republik.
Yes.
Och där är vi idag fortfarande faktiskt.
Mm. Ja, bra. Det är snabbt från Karl den store, till Berlinmurens fall till idag då. Bra, och så Budapest ligger i mitten här på något sätt.
Ja, det är ju en väldigt dominerande, man kan tänka sig som ett Paris i Frankrike, Budapest i Ungern.
Ja.
Det är därifrån all makt, centralmakt utgår, det är liksom ingen annan som styr över landet.
Mm, just det.
Om det kan vara annat sätt.
Nej, men det...
Sen är det ju, geografin är ju intressant. Mm. Det ligger mitt i Europa med detta enorma bäckenland.
Mm.
Med sitt kontinentala klimat och som då ger, som vi alla vet, heta somrar och kalla vintrar.
Ja.
Till och med lite för kalla vintrar ibland.
Alltså är det så? Blir det så kallt?
Ja, det kan det bli. Du vet ju, om du tar Ryssland, Moskva, de har ju hetta, sen blir det som minus 40 grader.
Ja, just det.
Det är inte något kustklimat precis.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det var snabb historia. Ni som kan något om Ungern, ni vet att det finns saker att fylla på. Men det här är inte historiepodden, då får ni lyssna på den. Om vi tar oss lite mer konkret till vinhistoria, vad har vi då?
Ja, det ligger ju i Centraleuropa och där har det odlats och producerats otroligt mycket vin under årtusenden, får man ju säga. Så att, och här fanns ju även romarna och alltihopa. Det behöver inte gräva i så mycket mera, men de har haft en väldigt stor vinindustrin.
De har det.
Ja, ända fram till 1800-talet då det blir lite fattigare. Alltså det produceras ju väldigt mycket vin för hemmabruk då. Mm.
Är det liksom mer eller mindre än Österrike, skulle du säga?
Mera.
Mera? Mer vin än Österrike? Okej. Okay. Mm.
Men de var ju världskända. Vi ska ju prata lite mer om Tokaj-vinerna.
Ja.
Som gjorde att de blev liksom kända i hela världen för sina viner och de här kraftiga rödvinerna.
Så det är liksom, det är Tokaj som är Ungerns claim to fame, hur man än vänder och vrider på det.
Det skulle jag vilja påstå.
Ja. Mm.
Och sen under kommunisttiden, och då pratar vi under stora delar av 1900-talet, var ju fram och tillbaka och krigen och alltihop. Mm. Det var ju liksom, man kan säga det var en total katastrof för Ungern och i och för sig för många andra länder, men jag tror speciellt mycket där.
Ja,
med usel kvalitet. För de hade ju varit ganska duktiga på att göra vin. Va? Likriktning, alla skulle smaka och bara export och volym. Och.
Ja, just det. Jag vet inte om det har någon betydelse, men det är ju någonting med ett land som Ungern, som vissa av länderna som ligger i den delen av Europa, har ju ingen kust. Man är ju enormt liksom inkapslad av andra länder och vad de gör och påverkas ju runt. Och då påverkas ju vinet av det också. Om de bara är intresserade om Sovjet eller sardömet eller vilka är intresserade av någonting, bara hopp, då blir det det vi gör liksom. Vi kan ju inte konkurrera med Frankrike i Frankrike liksom.
Nej. Och så mycket gränstrakter då som gör det. Jag kommer inte ihåg, Österrike gränsar väl också till 7 eller 8 länder?
Säkert.
Ungern gränsar till 8 länder.
Det är så.
Ska vi se Österrike naturligtvis, Slovakien, Ukraina, Rumänien och så Balkan då, Serbien, Kroatien och Slovenien.
Ja. Många helt enkelt.
Många.
Ja, så då, det påverkade då kanske Ungern på för- och nackdel hur de utvecklades som vinland.
Mm. Men sen har de genomgått en ganska snabb kvalitetsutveckling efter att marknadsekonomin då infördes under 90-talet.
Mm.
Och mycket kapital har investerats, väldigt mycket kapital från ungrare i olika delar av världen. Man har flyttat tillbaka och så vidare.
Mm.
Som kanske har liksom dämpat lite grann investeringsviljan, upplever man nu under den nuvarande politiska ledningen.
Ja. Att då det är liksom den typen av vinproduktion är liksom så här, ja, då kanske utländska investerare inte tittar ditåt då.
Lite grann så är det och har varit under en tid nu.
Mm.
Men vinindustrin är väldigt intressant eftersom man har mycket gamla inhemska druvor, vinstilar som man vårdar.
Mm.
Det är inte så mycket invasion av då franska druvsorter som vi nämnde.
Nej.
Mycket kvinnliga vinmakare, många små familjeföretag som växer fram. Och alltså sammanfattningsvis när det gäller vinerna i Ungern skulle man säga att de försöker hitta sin egen stil och sin egen plats i vinvärlden, men har haft och har fortfarande lite svårt att nå ut.
Det förstår jag. Det är en stor konkurrens.
Ja, de gör ju väldigt mycket bra och spännande viner, men det har liksom inte varit något hajpat, utan man har liksom fastnat lite grann på de här söta vinerna från Tokaj och de kraftiga ägrevinerna som har blivit kända.
Ja.
Och de lite lättare bubblande vinerna från Balaton.
Mm.
Där gör de väldigt mycket mousserande viner som inte sticker ut i vinvärlden, kan man säga.
Ja, de har ju inte haft samma, liksom som när vi pratar om Österrike, som den här renässansen efter deras glykolskandal. Att man har liksom en tydlig, inte vet jag, point zero att utgå ifrån. Mm. Att så här, nu måste vi skärpa oss.
Mm.
Utan man har liksom kanske tuffat på ett tag och då får man inte, då har man sin trygga famn som är Tokaj.
Ja, vad ska vi göra?
Ja.
Hur ska folk gilla oss mera?
Ja.
Och då har man ju de här druvorna som är ju intressanta i och för sig.
Mm.
Jag ska säga, det mest planterade druvan heter Ålars Riesling.
Ålars Riesling.
Ja, och det är den som på tyska och österrike så heter Welsch Riesling, som inte har någonting med Riesling att göra.
Det är ju väldigt, väldigt dumt att man skriver till exempel
ordet Riesling. Mycket sådana förvillande saker.
Ja. Sånt här får ni sluta med om det är några liksom, som bestämmer vindruvsnamn idag. Så skärp er.
Ja, men det vi pratade i Schweiz-avsnittet om när druvan Guess som hade liksom 100 synonymer. Så att det är inte lätt att hänga med.
Nej, det är fruktansvärt. Det är som om man skulle liksom helt plötsligt såhär, ja men vad har vi där borta? Är det en räv? Ja, men vi har 40 olika namn på räv så att vi kan inte förstå varandra.
Men de kända druvorna är ju, av de gröna druvorna, det är de som ger de här tokajvinerna.
Ja.
Och det är ju framförallt Furmint.
Det är ett druvnamn.
Druvnamnet Furmint.
Furmint, ja.
Och den andra druvan som används, en del, man har ju lite muskat där också, heter Herslevelu. Du hör att det är ett annat namn.
Du säger inte bara olika konsonanter efter varandra nu. Det här är...
Jag har tränat på det.
Ja.
Och Keknyöle.
Ja, ja. Mm. Jag ska inte ens försöka återupprepa det här så att ni lyssnare får förstå.
Och vad säger du om Cherzegi Fyseres?
Jag säger, har du satt i halsen?
Lycka till!
Ja. Okej, men där har vi den stora anledningen till att ungerska druvor inte har slagit. Det går inte att uttala på liksom icke-finsk-ugriska språk. Vad skulle du vilja ha? Skulle jag ha lite frysröd? Okej, okay, tack så mycket.
Pinot Gris
heter
väl Sursebat, som betyder gråbroder.
Mm.
Och det är ju förståeligt.
Ja,
men man vill väl kalla det för Pinot Gris nu kanske.
Ja, man får lösa det på något sätt. Men okej, okay, de har sina egna druvor.
Då har de ju en väldigt känd österrikisk druva.
Mm.
Blaufränkisch, som då ungerska heter Kikfrankos.
Kikfrankos, ja det går att uttala. Blaufränkisch.
Och det är det mest planterade.
Mm.
Och sen då Kadarka, som också är en inhemsk gruva.
Mm.
Zweigelt, som är då österrikisk.
Mm.
Portugiser. Och sen så lite franska druvor har ju dykt upp där.
Såklart.
Finns ju även Chardonnay och sånt. Och Cabernet Sauvignon.
Ja,
ja, där har du en del av druvorna. Och det finns många, många fler av de här nationella druvorna som om de skulle få chansen att nå ut lite mer skulle kunna ge väldigt intressanta tillskott till vinstilarna i världen.
Ja, ja men det tycker jag är någonting allmänt om vi i den här serien om olika länder, att så här, någonting som kanske är då liksom lite nackdelen med hur vi köper vin i Sverige idag är att man tror gärna att det verkar bara finnas Cabernet Sauvignon, Rioja, Riesling och Nebbiolo ungefär. Och en liten hylla med dyra Bordeauxviner. Det är så det känns som att det är. Men det finns ju så otroligt mycket mer.
Ja, vinvärlden växer ju enormt mycket när det gäller antalet druvor som kan ge bra viner. Förr trodde man att det var liksom ett tiotal eller 100 kunde göra bra viner. Det finns tusentals, bara man gör det på rätt sätt.
Ja.
Och här har jag ju exempel på massa druvor som skulle kunna ha en lysande framtid.
Ja, jag fattar.
Som vi hoppas på.
Mm. Ska vi gå in lite mer på vin? För nu har du ju nämnt dem, vi kanske ska liksom... titta lite mer på dem.
Grotta ner oss i...
Ja, de här olika vin, de här du har nämnt då, Tokaj och vad heter det, Egri, någonting.
Mm.
Att lite så här, vad de som är kända då, liksom, kan vi få lite mer info om dem kanske?
Det är väl lika bra.
Ja, det tycker jag.
För att om man ska ha koll på Ungern så måste man ju ha koll på de här två vinstilarna då, som är verkligen helt olika delar utav planeten.
inom ett
polariserat
land.
Lite grann kan man väl säga. Men övervägande delen utav vinen är faktiskt röda, väldigt lätta vita eller de här söta vinerna.
Mm. Jag fattar.
Ja. Större delen, två tredjedelar ungefär av all produktion är vita viner.
Mm.
Där de här tokajerna är då mest kända.
Mm. Ja.
Men det mest kända rödvinet, det är då det, Egri,
ja,
som kallas för Bicaver, så var en storsäljare i Sverige för i alla fall.
Men bara så man är med, Egri, Bicaver, är det hela namnet? Är det Egri?
Egri är vinregionen som ligger upp mot, i norra delen, mot Tokaj, som är ett eget vinområde.
Ja.
Finns på UNESCOs världsarvslista till och med.
Grattis.
Bicaver, Egri, betyder alltså tjurblodet är från Eger.
Ja, okej. Okay. Så Bicaver är liksom, vad är det då? Det är namnet. Vinet.
Ja, jag gissar att det betyder tjurblod.
Ja, men vad är det liksom namnet på vinet eller
en druva? En vinstil.
Vinstil. Okej, okay. Från som, området Egri.
Ja, yes.
Då är jag med. Mm. Mm.
Om man tittar tillbaka lite grann på Ungern så gjorde de ju, som i många andra länder, och då pratade vi innan fyloxeran, det förändrade ju, då började man plantera om alla vingårdar, och det gjorde man i Ungern när det var tvungen. Då hade man, som i övriga länderna, vi pratade om Tyskland och även Österrike, väldigt mycket där fortfarande samplantering utan
just det.
Av vita gröna druvor då. Och så skördar man som det var.
Man hade det ihop på något sätt.
Men om vi tittar på, ja, vi kan väl ta det tjurblodet då.
Ja,
det är lite roligt.
Bicaver eller något sånt.
Ja. Ja. Och varför heter det då tjurblodet?
Jag tror att det är superrött.
Det är superrött och det innehöll en kraft.
Ja.
För de som drack det.
Alkohol kallas den kraften.
Ja, men det fanns något mer i det här vinet också.
Opium.
Nej, det tror jag inte. Utan okay. Det var väldigt mycket en myt.
Ja.
Men de drack det här,
ja.
De som kämpade. Och det var då en fästning där i Eger som de försvarade mot turkarna. Och de lyckades försvara när, mot turkarna i mitten av 1500-talet. Och de drack det här tjurblodet som gjorde dem oövervinnerliga.
Ja,
ja.
Vad bra.
Och det blev ju en story kring det här och därmed så fick vinerna därifrån på då Kekfrankos, Blaufränkisch, namnet Egri Bicaver.
Bra story tycker jag. Jag är på, det är ofta man känner sig övervinnlig om man har druckit för mycket alkohol, men det här kanske är en extra skjuts då med tjurblod.
Det låter väl bra.
Ja. Ja, och det här är omöjligt att få tag på i Sverige?
Nej då, det finns ett flertal, ja.
Och då nämnde du det här andra vinet då, som vi har nämnt i förbifarten 6 gånger nu, Tokaj.
Ja, vi har väl upprepat det ordet och det är väl det som nästan alla förknippar med Ungern.
Ja.
Och det är som sagt världens mest berömda söta vin genom tidigare. Och det är ju ädelsött, det är alltså gjort på botrytis, alltså lite mögliga druvor. Ädelrötan, botrytis inerea. Och de var väldigt tidiga med det där. Och det finns naturligtvis en myt om det också.
Såklart.
Ja, och det, legenden säger så här att det var biskopen, prästen, som ägde alla vingårdar där. Han skulle iväg och ta hand om turkarna.
Ja.
Och sa, ni får vänta med skörden till jag kommer tillbaka.
Vänta, ja, håll ut, jag kommer strax.
Jag kommer snart, men börja inte skörda innan dess. Och det dröjde och det dröjde och det dröjde. Och druvorna hängde kvar där och den fuktiga luften och vinden gjorde att de började se mögliga. Så gjorde de det här vinet ändå.
Ja.
Och det blev då en magisk, magisk, söt, koncentrerad gudadryck.
Ja, han kom tillbaka och de bara, vad i helvete har du varit?
Och det här var alltså det första söta vinet innan Sautern började göra. Och till och med kungen Ludvig den 14 tror jag det var, hyllade det här vinet. Och jag vet inte om det var han eller någon annan som sa på latin, vad har jag noterat det? Vinum regum rex vinorum. Ja. Kungarnas vin, vinernas kung.
Det har jag lärt mig från Tyrannosaurus rex. Att rex betyder något sånt kung eller något sånt. Ja, bra. Okej, okay, så det var poppis då redan under Karl Ludvig den 14, vilket jag antar är någon slags 1700-tal då.
Ja, precis. Ja. Han dog början på 1700-talet, 1715. Och de gjorde vingårdsklassificeringar redan på 1700-talet. Så de var väldigt tidiga med alltihopa där.
Och då förstår man ju att de håller fast vid det här i Ungern fortfarande när en sån diger historia.
Ja. Och så finns de här i olika sötighetsgrader och det är också intressant, som har kallats för botonius. Och det beror på hur mycket botrytisdruvor de har haft i. Alla var då inte ädelröta när de kom tillbaka kanske. De fick då olika sötighetsgrad beroende på hur mycket det fanns kvar utav de här då halvrutna druvorna. med koncentrerad söt saft inuti. Och då är det olika putonius beroende på mycket sötighetsgraden. Och det finaste är, har jag faktiskt en i källaren. Uh-huh. Jag vet inte när jag ska dricka. Den heter Essentia. Uh-huh. En Tokaj Asu betyder botrytis. Uh-huh. Essentia. Och det är alltså ett 100% botrytisvin.
Oj, oj, oj. Uh-huh. Det är exklusivt, eller?
Det är väldigt exklusivt. Det är så, speciellt det här som är 40-50 år gammalt.
Ja, alltså det, när du har vinvänner nere i källaren så säger de oj, oj, oj.
Yes, en dag min kära son så ska du få smaka på det.
Ja,
men det roliga med Tokaj och det som gör att jag gillar, det är inte så ofta jag dricker Tokaj-viner. Men det är att de gör torra vinerna utav Furmint som vi nämnde och den andra druvan Hasslevel.
Ja.
Och jag gillar dem verkligen. De har lite fylligare, lite djupare, lite fetare karaktär som vin, som torrt vin betraktat.
Ja, okay.
Kul, annorlunda. Lite åt Semillon-hållet kanske. Så att hittar du torrt vin på Furmint, testa.
Köp.
Och där gör de en del naturviner och sånt där liksom i andra delar också. Ja. Så att det är bra, kul.
Kan man liksom skriva in Furmint då i Systembolagets sökruta och hitta det här?
Mm. Ja. Och väldigt torrt.
Ja.
Annars får du upp alla de här Tokaj Asu som botrytisvinerna.
Ja, jag fattar.
Men det gör ju ingenting.
Nej, men det är bra. Jag vet att vi har fått en fråga om vi kan till varje land kan ge någon lite sådana tips om viner från regionen. Och vi försöker göra det. Och här, kom ihåg nu, här är ett tips. Så jag kolla på det.
Ja.
Ja, men då så.
Och andra viner är ju de här enklare då, från den här Welsh Riesling, Ålas Riesling.
Mm.
Och även äkta viner. Men de gör väldigt mycket mousserande viner.
Mm.
Jag vet inte om du har sett en producent som gör på champagnevis. Törli.
Jag är tveksam om de gör på champagnevis, va?
Jo, det gör de faktiskt.
Är det sant?
Ja, champagnemetoden.
Törli, det var ett sånt liksom...
Ja, väldigt stor producent utav bubbelviner.
Ja, jättebilligt. Ja.
Men det ägs av Henkel.
Ja, okej.
Okay. Så att de är stora. Och sen är ett annat stort vin, eller som produceras, även mousserande och annat, det är ju Chapel Hill. Som kan man säga inte håller den kvaliteten vare sig som bubbel eller någonting annat. Men det är stor export.
Men du menar ändå att Turley är över Chapel Hill?
Yes.
Är det så?
Ja då.
För Turley är ju, det kostar ju liksom 59 kronor flaskan.
Nej, det kostar nog lite mera.
Ja, det är inte i plastkork och det är inte dyrt i alla fall.
Men Chapel Hill är ännu billigare.
Ja, det är väl billigare. ja, men bra. Äntligen pratar vi någonting. Jag vet vad det är. Härligt.
Nej, men då pratar vi om vinregionerna här och Balaton är ju sjön.
Okej, så
som nu, ligger söder om...
Ja, nu är vi inne på vinregioner alltså.
Låt oss prata det.
Ja, bra.
Och det är väl ingen som kommer att minnas det om jag skulle räkna upp dem här. Men det finns 7 regioner tror jag. Och bara vi har pratat om Balaton.
Mm.
Pannonia som är då... Det har ju en stor slätt.
Mm.
Pustan.
Pustan, just det.
Pustan, som naturligtvis inte heter Pustan på ungerska. Nej. Utan...
Hölvövö heter det på engelska.
Alfred.
Ja.
Mm. Har jag skrivit in på en karta.
Vad bra.
Eger, Tokaj och så vidare. Så att de intressanta är ju Balatonsjön.
Mm.
Och Eger och Tokaj uppe i nordöst.
Så Tokaj är dels ett vin men också ett område.
Ja, området heter Tokaj.
Där
och vinerna heter Tokaj Asu eller Tokaj Furmint eller vad det är för någonting.
Mm. Men de man ska hålla koll på av vinregioner tycker då, du då är Balaton, Tokaj och någon mer?
Ja, Pustan. Ja.
Bra. Bra, nu tycker jag vi har kapat av mycket här. Jag vet att du brukar gilla att ta upp min favoritsektion vinlagar.
Ja, som gammal jurist.
Ja, du vet inte om det, men ja. Nej, det kanske inte är något spännande där.
Nej, det är inget spännande. Det är mer att de heter någonting annat naturligtvis.
Ja.
Men det är ju europeiska EU-lagar som gäller. Och det är en kvalitetsklass och det är en lägre klass.
Mm.
Bordsvin heter då Ashtai Bor. Alltså, det hör man ju på namnet att det betyder bordsvin.
Mm.
Vi lämnar det.
Bra. Det är svårt att ta till sig om vinlagar på ungerska i poddformat tycker jag. Så jag är glad över att du inte fanns med där. men om man kanske vill ha förutom då, vad heter den, Furmint, så om man vill ha lite andra liksom saker man kan ta till sig mer konkret då, av producenttyp i Ungern? Vad har vi att gå på där då?
Alltså jag tycker att det är svårt i poddformat, som just nämndes, att räkna upp massa producenter.
Det är det.
Ja. Så jag tycker man kan googla lite grann på Systembolaget.
Mm.
Och så finns det en sida på nätet som heter Hungarian Wines. Ungerska viner.
Hungarianwine.eu. Ja.
Och där ger de massa tips på då bra producenter.
Mm.
Och där finns det ju några kända, alltså Tokaj-producenterna är ju lite mera sådana som Royal Tokaj, eller det finns som inte Mad Kiralje Disnokö, man kan se. Torra viner görs utav ett flertal faktiskt utav de här unga, nya lite progressiva producenterna.
Okej, okay, så att om man vill kika in, liksom göra sig lite research på vad det finns för spännande, så kan man gå in på hungarianwines.eu då. Och kolla lite efter det.
Eger, som vi pratade om med tjurblodet, där finns rätt många bra. Som är en producent som är så här superkändis, det är ju som vinhus också. Tibor Gall.
Tibor Gall?
Ja, det kan man komma ihåg.
Så det jag tar till mig av det här är ju då, för Tokaj känner i alla fall jag igen lite sedan tidigare. Jag vet, jag har druckit det är sånt sött vin. Men det nya liksom stora grejen för Ungern då är det här Egri Bikaver.
Ja, som också är klassiskt.
Ja, men jag känner inte till det. Jag tror att det är många som lyssnar om man är novis, lite så här halvintresserad.
Jag är ju lite äldre än vad du. Jag kommer ihåg hur det var förr från Vin och sprittiden.
Jag minns ju inte hur det var förr.
Nej.
Så det är någonting jag personligen ska kolla in, tror jag. Är det något mer du tycker vi ska ta upp?
I Ungern?
Ja, eller i podden. tänker jag också på.
Om Ungern.
Ja, om Ungern i podden.
Nej.
Nej. Bra. Det är bra, för nu har jag lärt mig när jag ställer den frågan så säger du nej.
Jo, men så är det. Men jag vill säga, Ungern är ett väldigt spännande vinland, måste jag säga. Historiskt sett, som vi har hört.
Mm.
Spännande viner.
Mm.
Har stor potential att utvecklas, men har kanske tagit för sig lite för lite i vinvärlden. De har inte liksom hittat sin riktiga plats.
Nej, de behöver gå till någon sån läsa en sån självhjälpsbok och tro på sig själva.
Ja, de behöver en vinbok som heter Självhjälp.
Ja, så här, tro på vad det gör och kör på det. Lyssna inte på vad de andra säger.
Kör hårt, Ungern.
Ja, det avslutar vi podden med. Kör hårt, Ungern. När det gäller vin. Då klappar vi ihop och säger hej då helt enkelt.
Hej då, Ungern.
Hej då, Ungern, och hej då, pappa.
Hej då, son.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.